kollekt. Ja, det kan vi ta sista efter gudstjänst, efter predikan. Vi träffas ju hemma hos oss ett gäng härliga killar på tisdagarna. En del av dem är här idag. Och så alla de här killarna som är här nu är frälsta. Och döpta. Härligt. Jättehärligt. Och så är det så att i tisdags när jag satt och pratade med dem så sa jag så här att när det gäller man behöver ha ett andligt hem där man känner sig hemma. Och i vår församling så har vi det så att för att få bli medlem i vår församling så måste man vara frälst. Och så måste man vara döpt som troende. Och sedan är det så att man måste ta ett eget initiativ om man vill bli medlem i församlingen Ordet. Det är gott att ha ett andligt hem och känna här hör jag hemma. Och jag sa det alltså att om några av dem skulle flytta till Göteborg så är det klart att då åker man till Göteborg och så åker man kanske runt i olika kyrkor och så känner man, här känner jag mig hemma och så blir du medlem där istället. Så att nu är det alltså två av de här killarna som har sagt att de vill bli medlemmar i församlingen Ordet. Så vi ska hälsa dem välkomna så att Morteza och Mostaba kan komma fram här så ska vi... Och alla som vill komma fram och vara med och be och välsigna dem. Jag ska hämta micken också förresten. Det här är Mostaba. En jättehärlig kille. Vad säger du om Jesus? Har du någonting att säga om Jesus?
Jag har att säga, men det är svårt att berätta på svenska för mig.
Svårt att berätta på svenska. Ja, älskar du Jesus?
Ja, himla, himla mycket.
Himla mycket. Underbart. Ja. Och jag är lite dålig på persiska, vet du, så att... Men du har en kille där nere, han pratar persiska, vet du, som kom här idag. Så att honom kan du prata med sen också. Och här har vi Morteza. Har du något gott att säga om Jesus?
Ja, det jag kan säga bara jag älskar Jesus. Men det är mycket jag kan berätta flera dagar om Jesus, men det är svårt på svenska.
Ja. Han kan berätta flera dagar om Jesus, men det är svårt på svenska. Ja, vad härligt. Ja. Så att vi ska hälsa dem välkomna och som medlemmar i församlingen. Vi ska be välsignelse över dem. Och sen har Gud en plan med dem och deras liv. Och jag sa det i tisdags. Om det är så att ni blir utvisade så är Jesus med er hela tiden. Och en plan för era liv. Amen. Är det någon eller några fler som vill komma fram här så är det bra. Ja, det är härligt, Oril. Ja, vi prisar och lovar dig Jesus för att du har kallat Morteza, du har utvalt honom och du har en bestämd plan för hans liv. Tack för att den heliga ande smörjer sig vilar över honom. Och vi ber att du ska välsigna honom nu och att vi tackar dig Herre för att han får bli en medlem här i församlingen Ordet nu. Ja. Och så ber vi för Mostaba Herre, vi tackar och lovar och prisar dig Herre för att du har kallat honom, du har smort honom och att han älskar dig Jesus. Och du har en plan för resten av hans liv och vi ber att du ska välsigna honom underbart och att han ska få vara till stor välsignelse där han går fram. Tack Herre för att vi får hälsa honom välkommen i församlingen ordet. Amen. Amen. Och visst är det härligt att alla de andra killarna kommer fram här och välsignar. Så enkelt var det. Halleluja. Ett av de allra starkaste bevisen på att Jesus är uppstånden ifrån de döda efter att han har legat 3 dagar i, på tredje dagen så uppstod han ifrån de döda. Det, ett av de allra bästa bevisen på det, det är att ingen av dem, hans närmaste, ingen av hans lärjungar trodde på det. Alltså det är ett jättestarkt bevis. För jag menar, utav de här 12, en av dem förrådde honom för 30 silverpenningar. En svor och förbannad och sa, jag känner inte den mannen. Och alla de andra stack. Alltså så att när de sedan fick möta Jesus och han var uppstånden och visade sig för dem, så var det alltså så här, ja, sen så kunde de inte hålla tyst om det. Det var därför de gick ut i hela världen sedan. Men det var ju alltså en första gången Jesus visade sig efter uppståndelsen, så var en av lärjungarna, en av de 12, han var inte där. Och så sa de, Jesus lever! Jesus lever, han är ju uppstånden. Han har ju sagt det flera gånger till dem innan. Jag ska dö och jag ska uppstå på tredje dagen. Men de hade inte trott det. Men nu så sa de till Thomas, han lever! Vi har mött honom, vi har sett honom, vi har pratat med honom. Sa Thomas, det är det jag tror inte jag på. Inte förrän jag får ta fingern och stoppa dem i hålen efter spikarna i händerna. Och Jesus hade ju, när han hängde på korset, så stack de upp ett svärd i sidan. Och så jag får sticka in handen där de stack in svärdet. Annars tror jag inte. Nästa gång Jesus uppenbarade sig för lärjungarna, då var Thomas med. Och så sa Jesus, Thomas, kom hit med fingret. Tvivla inte, utan tro. Och han sa också, stick min hand i sidan. Tvivla inte, utan tro. Och Thomas, oh, min Herre och min Gud. Och sedan alltså så tänkte jag vi skulle läsa några bibelord här. Jag visade lite grann för de killarna innan också så att de kan följa med lite grann i sina biblar. Vi ska börja läsa i Matteus 28 kapitel. I tisdags, de som var där, fick de en hel bibel på sitt språk. Och så fick de en hel bibel på svenska. Det är viktigt att lära sig kunna hitta i bibeln. Nu går vi till Matteus 28. Och vi ska läsa från den 18:e versen. Och det jag läser nu, det är alltså... Jag kommer läsa det sista i Matteus och det sista i Markus och det första i apostlärningarna. Detta är alltså det sista Jesus säger innan han for till himlen. Och då står det i 18 versen. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och så ska vi gå till Markus, sista kapitel. Markus evangelium, 16 kapitlet. Och där börjar vi läsa i den 15 versen. Markus 16 och den 15 versen. Vilken sida är det? Era biblar. Vad sa du? 142, ja. Och där står det: och Jesus sa till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Och så ska vi läsa i Apostlagärningarnas första kapitel också. Apostlagärningarna, första kapitlet. Och från den 4 versen. Vilken sida är det nu? 293. Okej. Och det står det så här då i Apostlagärningarna 1 och 4. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört om mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och så den 8 versen också. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och fortsätter vi läsa bara några verser till, så är det, jag kan läsa nästa vers också förresten. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem och sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Så det, alltså, detta är det sista Jesus säger. Om man ska sammanfatta det jag har läst nu, så är det, kan man säga, två ord. Gå ut. Alltså gå ut och berätta. Gå ut till hela världen. Gå ut och berätta. Men ni måste först bli döpta i den heliga ande. Och på 30 år från alltså den första pingstdagen när de blev döpta i den heliga ande, på 30 år så spred sig alltså det här evangeliet, det glada budskapet, till långt ner i Afrika, runt hela Medelhavet, en bit upp i Europa, långt bort i Asien, ända bort till Indien. Thomas som hade sagt att jag tror inte om inte jag får stoppa fingret i hålet efter spikarna. Han åkte till Indien. Så att när det kom missionärer, om det var någon gång på 1800-talet, som åkte till Indien så, och skulle börja att missionera där, så hittade de alltså kristna där. De kallade sig för Thomas-kristna. Bara för att det var Thomas, tvivlaren, en av Jesu lärjungar, som startade en församling där. Och alltså, utav de här 12 lärjungarna, en förnekade Jesus, han begick självmord. Johannes överlevde, han blev gammal, även om han satt i fängelse. Alla de andra 10, de blev dödade för att de inte kunde hålla tyst om att det är sant. Jesus lever, han är uppstånden. Och han dog på korset för att du ska kunna få komma till himlen. För att han dog för att han tog straffet för dina synder. Du kan få bli Guds barn, du kan bli frälst. Och det blev som en explosion runt omkring i världen. De försökte, Satan låg ju bakom detta, och människor försökte att stoppa det. Det gick inte att stoppa det. För människor, de var beredda att dö för sin tro. För det var så... Det är sant! Det är på riktigt! Jesus lever! Jag sa förut att det här att de förnekade Jesus är ett av de starkaste bevisen för att Jesus är uppstånden. Men kanske det allra starkaste beviset, det är alla förvandlade människor. Och det händer likadant idag. Jag läste häromdagen att man räknar med att 30 000 kineser blir frälsta varje dag. Enligt beräkningarna så växer världens befolkning med 200 000 människor per dag. Och man räknar med att det är över 200 000 som blir frälsta varje dag. Och det är tydligen första gången som det händer. Alltså att det blir fler människor frälsta idag än vad befolkningen i världen växer. Så att det här är alltså jätteviktigt. Och idag så är det ditt och mitt ansvar att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi ska titta på de här bibelverserna en gång till. Vi går tillbaka till Matteus 28. Och titta lite noggrannare på det. Matteus 28 och 18 versen. Där står alltså, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Alltså innan Jesus kom så hade han inte all makt. Eller när han levde här nere de första 30 år så hade inte han all makt på jorden. Utan det var alltså när han besegrade Satan. När Jesus dog och Gud uppväckte honom på tredje dagen, så är det alltså från den stunden så har han all makt, all auktoritet. Och, Och det är så här att du som är frälst, du har fått utav hans auktoritet. Förstår du? Du som är frälst har fått auktoritet. Den makten som Jesus har över himmel och jord, så ger han det till dig för att du ska kunna förmedla det här budskapet om frälsningen. Och så säger Jesus, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Alltså, gör lärjungar. Ni, eller vi som är frälsta här, vi är frälsta allihop här, så långt jag vet. Så är det så att vi är lärjungar. Vad är det som är typiskt för en lärjunge? Jo, det är en som håller på att lära sig. Ni håller på att lära er svenska, en del av er. Och även om ni kan svenska nu lite grann, så bör ni fortsätta att lära er. Och på samma sätt är det alltså att vara en Jesu lärjunge. Jag har varit frälst sedan 1964. Jag lär mig fortfarande. Jag är fortfarande en lärjunge. Jag är inte liksom proffs och färdig och kan allting. Jag är en lärjunge. Så att bli frälst, det är det avgörande första steget. Men sen ska vi göra lärjungar. Och sen så står det, och så döp dem. Och sen står det, lär dem att hålla allt. Så att det är meningen att du ska lära dig mer och mer. Och att du ska bevara det du har lärt dig. Och det står också att den helige ande, han vill påminna dig om det han redan har lärt dig. Och så säger han, jag är med er alla dagar. Alltså, det är underbart att veta det. Jesus är med dig alla dagar. När då? Jo, när du gör lärjungar. När du döper dem. Och lär dig att hålla allt. Alltså, det här är liksom en process som fortsätter så här hela tiden. Va? Vad ska du göra? Du som är lärjunge, vad ska du göra? Du ska göra lärjungar. Vi ska titta på Markus 16 lite mer också. Markus 16 kapitlet är väldigt tydligt där ifrån den 15 versen där. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangeliet för hela skapelsen. Det menar det här ska predikas för alla i hela världen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det står ju väldigt tydligt där. Alltså den som, det står inte att den som blir döpt och sedan tror ska bli frälst. Utan det är rätt ordning i det, att den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men sen står också, den som inte tror ska bli fördömd. Det finns en himmel och det finns ett helvete. Jag tror inte på att vi ska springa omkring till människor och säga, du är på väg till helvetet. Nej, men vissheten om att det är så är en av drivkrafterna till att vi måste berätta detta för alla. För Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Så är det. Vad står det mer? Tecken ska följa dem som tror. Det är meningen att det ska ske tecken runt omkring dig. Du tror ju. Det är inte bara liksom att gå på i samma gamla lunk. Nej, tecken ska följa dem som tror. Tecken ska följa dig. Och i mitt namn, alltså med den auktoritet som Jesus har gett dig, ska de driva ut onda andar. Är det något märkvärdigt, konstigt? Nej, egentligen inte. Här i veckan så var det en som kom till mig som är kristen, men så upplever sig vara attackerad av onda andar. Och då talar jag om för honom att Jesus har gett oss auktoritet över de onda andarna. Precis som en polisman, om han väger 100 kilo, så kan han stoppa en långtradare, en stor tung lastbil som kanske väger 50 ton bara genom att räcka upp handen så här. Inte för att han är så stark så han kan hålla emot lastbilen, utan han har en auktoritet. Och på samma sätt så sa jag, så har du och jag auktoritet över de onda andarna. Och så stod vi där mitt på torget där i Munkeral, och så befallde jag att den onda anden skulle lämna honom. För att du tillhör Jesus, och då har inte den onde någonting med dig att göra. Och det blir en underbart härlig stund. Men jag är pastor, så jag kan göra det. Nej, du är kallad. Du är kallad till att ta auktoritet över en onde. Och han försöker ju attackera oss allesammans på många olika sätt. Men du har en auktoritet. Och så står det sen, fortsätter i Markus 16 där, så står det de ska tala med nya tungor. Ja. Det är många kristna som inte är andedöpta, som inte talar i tungor, alltså talar det här nya språket. Men Jesus säger att de som tror på mig, de ska tala i tungor. Så om du inte gör det, så ska du bara säga: Herre, det vill jag ha. Jag vill ha allt. Jag vill ha allt. Och det här nya språket som du inte kanske själv begriper, det gör ingenting. För det är liksom att man talar direkt. På ett sätt så är hjärnan bortkopplad, utan du ber alltså direkt från hjärtat när du talar i tungor. Härligt, så är det. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Alltså, det här ska vi göra i den här veckan. Så fick jag vid ett tillfälle be för en, och hon blev hela med en gång. En annan kom in här i torsdags, och så sa han, för jag bad för honom i höstas. Jag tror inte det är sant, nästan, sa han. För jag är så bra i ryggen så jag nästan inte vågar tro på det. Ja, så, men det är bara för att Jesus älskar dig, och han söker dig och söker ditt hjärta. Han vill att du ska bli frälst. Han vill att du ska öppna hjärtedörren för honom. När du har bestämt dig att du vill följa Jesus, så kan du komma till mig. För det är alltså det är meningen att vi ska och igår var det en inne här också som sa att han var mycket bättre nu. För jag bad för honom för ett tag sedan. Men vad då? Det ska vi göra allihop. Resa som sitter där nere. Det var de filina papper hemma, och så kunde de kryssa i till exempel: jag vill bli frälst, eller jag vill veta mer om kristendomen innan jag bestämmer mig. Och så var det Resa och två andra killar som sa att de ville bli frälsta. Så vi Jag bad för dem ännu, bara en av dem. Och sedan så Barjalaj, han sitter här nere. Efteråt så sa han så här: jag har ont i knät, kan ni be för mig? Och då sa jag till Reza, men du kan väl lägga handen på honom och be för honom. Då har han varit frälst i 5 minuter. Och så det, jag har ju bra i knät nu. Förstår du? Alltså att det är, du måste liksom komma igång. Det är därför jag nämner de här sakerna, inte för att tala om vad mycket jag har gjort, utan att Gud vill använda var och en av oss. Ja, men jag kan väl inte be för sjuka, jag är ju sjuk själv. Står det någonstans i Bibeln att du som är sjuk, du får inte be för några sjuka? Står det någonstans i Bibeln? Nej. Förstår du, alltså att Gud vill använda dig. Du och jag, vi är så viktiga i det Gud gör. Ska vi bara titta på apostlagärningarna, första kapitlet också. Någonting där som jag vill särskilt peka på. Vi går och tittar på den 8:e versen. Första kapitlet i Apostlagärningarna, vers 8. Men när den helige ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus sa alltså att börja i Jerusalem. De var ju i Jerusalem. Börja i Jerusalem. Alltså att skicka ut missionärer. Missionär, det är alltså om vi här till exempel i vår församling skulle skicka iväg någon ner till Afrika för att åka och predika där nere, då kallar man honom eller henne för en missionär. Men vad Jesus säger, börja i Jerusalem. Alltså börja där du är hemma. Och predika där. Utan den helige ande är det omöjligt. Men du har ju den helige ande, du som är frälst. Predikan idag, den heter egentligen 3B. 3B. Det var konstigt. Jag hoppas att när folk, det är ganska mycket folk som går in och tittar på vår hemsida och lyssnar på predikningar, så tänker jag, oj, vad konstigt namn på en predikan. 3B, den måste jag lyssna på. Så att, kan man lura någon att lyssna på den, så är det bra. Men det är 3B. Det är för att vinna så många som möjligt, så är det alltså 3B. Det ena är B. Det andra är bry dig. Och det tredje B är berätta. Alltså om vi är kallade att gå ut i hela världen. Vi är kallade att predika för vår granne, vår släktingar eller nära som inte är frälsta, arbetskamrater, det är bekanta. Vi kallar. Hur ska jag vinna? Hur ska jag kunna vinna andra människor? För det första, be. Att du ber. Be är ju gemenskap med Gud. Det är alltså liksom det allra viktigaste. Det är alltså din relation med Jesus, din relation med Fadern och Sonen och den helige ande. Det är alltså liksom det är grunden i att be. Att du börjar med att prisa och lova och ära Herren. Och sedan så får du be om allt du behöver. Du vet, om någon går till en läkare och så talar han om alla sina symptom. Och så talar om det och det och det och det och det. Och så säger han, ja, tack. Och så går de. Det gör de inte. Ja, men, de, om de nu går till läkare så vill de göra reda på vad läkaren har för möjlighet att hela och bota mig. Och på samma sätt när vi ber så måste vi be så att vi lyssnar. Men det den bönen som jag vill särskilt trycka på här idag då, det är detta alltså att ber du för din granne? Varje dag? Ber du för dina ofrälsta släktingar? Varje dag? Alltså, förstår du, det här predikanerna har talat till både mig och Britt. Men Herre, förlåt. För vi är uppmanade att be. Hur ska vi kunna komma med evangeliet till människor om vi inte har förberett i våra böner? Ha? Förlåt oss, Herre. Har vi sagt. Och vi har börjat att be på ett annat sätt. För att be för andra människor. Men hur ska man nå då andra människor? Jo, bry dig. Bry dig om människor. Bry dig om de där jobbiga. Bry dig om de här trevliga. Bry dig om de som har det svårt. Alltså det, att det lyser igenom. Att du, när du talar med dem, så är det inte för att ja, jag vill att de ska bli frälsta och så med i framlingen ordet också. Då har du fel motiv. Du ska älska din nästa så som dig själv. Bry dig. Bry dig. Älska dem. Och det kan vara så enkla saker. Det kan vara att du säger hej, som Martin sa här förut. Det kan betyda, det räcker att du säger till någon, hur är det? Och om den då säger så här, ja, faktiskt inte bra. Ja, men då ska du bara lyssna på den heliga ande och så kanske den får ett ja och så kan du fråga, får jag be för dig? Ja, gärna. Alltså det är det som nästan förvånat mig allra mest under förra året. Hur många det är som inte är frälsta. Som när man bryr sig om dem och så säger man, får jag be för dig? Ja, gärna. Det betyder inte att de blir frälsta, men att de börjar bli berörda. För att när man ber så tar det tar sin tid. Det var ju en evangelist som hade sin första mötesserie och han var jätteglad. 11 personer blivit frälsta på hans första kampanj. Alldeles i samband med det så var det en gammal dam i församlingen som dog. Och så när de öppnade hennes bibel så stod det, var det en lista där på 11 namn. De 11 som hade blivit frälsta. Så det var inte den evangelisten utan var förberett. För hon hade bett för dem här. Hon kanske inte ens fick vara med när det hände. Men hon har varit uthållig och bett och bett och bett för de här personerna. Och så blev de här frälsta. Alltså förstår du, ge inte upp. Och sen så måste det, när vi ska berätta det hela, så måste det vara att du säger de rätta orden i rätt tid, där det liksom är öppet, va? Och när du säger olika saker så är det så att människor kan komma närmare och närmare och närmare Gud. Och så till slut en dag så säger, nej, nu tar jag steget över. Nu lever jag mitt liv till Jesus. Alltså det är som alltså Om någon är gravid och så, vilken månad är jag? Sjätte månad. Man ser till att få ut det. Nej, det måste ju vara moget, det måste vara klart, va? Alltså hela världen är som en Guds stora fruktträdgård. När ska man plocka frukten? När den är mogen. Då ska man plocka frukt. Alltså att du får vara med och bärga in skörden. Att du i rätt tid får vara där precis när en människa blir frälst. Va? I rätt tid. Och plockar man det innan så blir det kort och det är ingenting att ha. Och om man inte plockar den mogna frukten, vad händer då? Ja? Det ramlar ner på marken och så ruttnar den. Så därför är det så att, förstår du, det är så viktigt. Och nu är det faktiskt en skördetid. Runt om i Sverige så hör jag hur unga människor som inte har frälsta länge går ut och berättar om Jesus och ber för sjuka så de blir friska. Och wow, är det sån kraft i namnet Jesus? Ja, varför är detta så viktigt? För att människor går ju evigt förlorade annars. Så därför är det så att det är så viktigt att du gör det som vi kristna alltid har varit kallade till. Och jag tycker att det här är en biblisk metod med 3B. Att du ber. Att du ber för människor som inte är frälsta. Vi ska be för Munkerals kommun. Vi ska be för Sverige. Vi ska be för Syrien och Afghanistan och allting sånt där. Men förstår du det här? Att du ber för, att du nämner namnet på den du ber för. Och att du är uthållig och fortsätter att be för den. Och det ser ut som det inte händer någonting. Och det händer ingenting och det händer ingenting. Man ger inte upp. Be för honom. Be för henne. Och så bry dig. Du kan visa kärlek. Du kanske bara skriver ett mejl eller skickar ett sms. Hej, jag bara tänkte på dig. Hur har du det? Eller kanske ge en liten bok som berättar om Jesus. Eller, det finns så många olika sätt att du ska vara lyhörd. Så be, bry dig och så berätta. Det är ju så här, om du ber att en människa ska bli frälst och du bryr dig om den människan och inte gör något mer, så kan den gå evigt förlorad. Du måste berätta. Du måste tala om det. Jesus älskar dig. Han vill att du ska öppna ditt hjärta för honom. Du kan bli ett Guds barn. Du spelar ingen, du behöver inte berätta det på det sättet som jag säger, utan hitta ett sätt så att du når den människans hjärta. Men jag hörde talas om hennes son låg döende på lasarettet och så bad hon några kristna att kan ni åka till honom och be för honom. Och de åkte dit och så sa din mamma har bett att vi ska be för dig. Vet ni vad han sa? Kan jag inte få en kram först? Och så kramar de och grät allihop. Förstår du alltså att bry sig är så viktigt. Alltså. Så alla de här sakerna är viktiga. Be. Bry dig. Och berätta om Jesus. Amen. Herre, jag ber att du med din heliga ande smörjelse ska smörja var en av oss. Så att vi får vara de som är med och bärga in mogen skörd runt omkring oss. Runt om i vår bygd. Runt om i vårt land. I Jesu namn. Amen. Då lovsjunger vi och så tar vi upp en kollekt i församlingens arbete.